i ungefär 6 år, 2-3-årsperioder. Jag och Louise gifte oss 2002 och redan innan det så hade vi en längtan och en kallelse i våra hjärtan att resa till Brasilien på något sätt och göra någonting för Brasilien. Och sen så gick tiden och 10 år senare så hade det utkristalliserats i att vi skulle åka till en liten stad som heter Altamira i norra Brasilien, i en stad som heter Pará, varav paranötens namn. Den kommer därifrån, paranöten, i delstaten Pará. Jag ska se om den här funkar. Ja, den funkar bra. Där är familjen. Två större döttrar och sen lilla Melinda som föddes i mellanperioden när vi var i Sverige 1 år. En liten sladdis och hon är med oss här idag. De andra heter Amanda ifrån vänster, hon är äldst. Och sen Ester och så jag och Louise och Melinda. Ja, ni kan bläddra där om det inte går. Ja, där ser ni en karta lite på ungefär var vi fanns. Vid den där röda pricken där. Ganska nära ser det ut att vara Amazonasflodens mynning. Eller, ja. Men det var ändå ungefär 100 mil till Amazonas mynning där. Så att det är ju en bit. Brasilien är stort. 20 gånger större än Sverige. Och man kan få in hela Europa om man räknar bort Ryssland-delen i Europa. Plus Indien och ändå har man lite kvar. Så det är enormt, enormt. Jag mätte på kartan om man skulle ta norra delen och sydligaste delen, den sträckan, fågelvägen. Om man tar den härifrån ungefär, från Östergötland här, så kommer man ner i Sahara någonstans. Eller ja, lite i mitten på någon av de nordländerna där, av Afrika. Så det är enorma avstånd i det där landet. Och då finns det ju ganska mycket också som är oupptäckt och som är outforskat. Mycket skog, Amazonas skog. Även om den skövlas mycket så tar det lång tid. Så, ja. När vi kom dit, vi ser, ja, vi backar där. Går det att backa? Nej. Ja. När vi kom dit 2012 så hade man redan påbörjat ett stort dammbygge för elframställning i floden där. Floden som vi bodde nära heter Xingu-floden och är en av de största bifloderna till Amazonasfloden. Inte, dock inte den största, men en av dem. Och där beslöt man sig för att bygga ett dammbygge som är världens tredje största dammbygge. Och det är helt otroligt bygge. 20 000 arbetare tog man dit och 2 000 ingenjörer för att göra det här bygget. Och det har ju påverkat området enormt, enormt, enormt. Och framförallt de här naturfolken som lever i närheten. De har påverkats jättemycket, både genom att de har fått mycket bidrag och mycket sådär förhandlingar som har påverkat deras kulturer och sen att det har påverkat naturen, deras levnadsmiljö. Vi kan fortsätta där. Ja, och där. Ja. Varför åkte vi dit? I efterhand kan vi se. Vi åkte dit ganska mycket med ett blankt blad för vi kände att vi vill inte sitta här i Sverige och fundera ut på det här och det här vill vi göra och så här. Och så kanske hela situationen är helt annorlunda eller de som vi kanske kommer jobba med är helt annorlunda och allting ter sig annorlunda. Så vi tänkte att vi åker dit i respekt för de här folken. Och i respekt för de som redan arbetar med dem på något sätt med ett blankt blad. Och så kollar vi läget och samtalar med folk och så här. Och vi tog ju kontakt och det finns missionärer i området som jobbar direkt med de här minoritetsfolken. Men det är en organisation som är direkt anknuten till, man kan säga Wycliffe, om ni känner till den organisationen. Det är en bibelöversättningsorganisation, en amerikansk som har funnits där nere och som har skapat en nationell organisation av den. Och de har ju sitt syfte att översätta Bibeln och typ ge skriftspråk till de här folken. Och många av de här folken har ju inte skriftspråk från början, så att missionärerna åker dit som utbildade lingvistiker, språkvetare, och får då skapa ett språk, något skrift och grammatik och liksom utifrån där de lär sig av samtal med de här folken. Och sen så börjar de översätta Bibeln, och till slut så blir det ju oftast en församling lokalt, och de börjar liksom överlåta sig till Gud och förstå att det är den vägen. Och så blir det oftast de själva som avslutar de här bibelöversättningarna, eller i alla fall är med väldigt aktivt. Och vi samtalar med dem som hade mycket kunskap om deras kultur och levnadssätt. Men det klickade inte riktigt där så med dem, så att vi övergick i att ta kontakt med de här folken lite på egen hand och ha lite kontakt med de här missionärerna. Vi trodde att det var mer organiserat bland dem, men det var väldigt uppdelat och liksom per folkgrupp. Så att vi körde liksom och hjälpte. Och vi tänkte att vårt syfte efterhand, när vi började se behoven och det som de önskade och i samtal med dem, så började vi se att det fanns ett enormt behov av socialt engagemang. Och framförallt nu när dammbygget hade börjat, så börjar många komma in till stan. För att de lever i sina byar långt ute i skogarna, längs med floden. Det närmaste när vi kom dit låg 9 mil bort, flodväg. Och det tar ju kanske med en ganska snabbgående båt, tar det minst 3 timmar. Ta sig dit, beroende lite på hur floden är i mängd vatten, så vilken årstid det är. Och då kom de in till stan, och de kom in ännu oftare. De fick snabbare båtar, de fick ju mycket bidrag, pengar, och då lockades de till stan, och det skapade jättemycket problem. För deras kultur är ju väldigt annorlunda mot den stadskulturen som finns, den västerländska stadskulturen, så att det krockade rejält. Och vi upptäckte ju då att det finns mycket sociala behov inne i stan. Drogmissbruket ökade, alkoholismen som knappt existerar bland många av de här folken påbörjades. Flera stammar har helt liksom förstörts på grund av det. Och de blir lurade i handel, de kan inte hantera pengar, de har inte det i sin kultur från början. Och de blir lurade av det här dammbyggets ledning till att liksom ge med sig och låta dem göra som de vill. Och får kanske inte allt som alla krav gjorda som är bestämda från början heller. Så att när vi i efterhand tänker till lite, vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit? Vad har vi varit med att få göra? Vi har väckt intresset för mission bland dessa folkgrupper i Brasilien. I Brasilien är det exotiskt att åka utomlands. Oavsett vad du jobbar med utomlands som missionär, så är det exotiskt. Brasilien är andra landet i världen som sänder flest missionärer ut i världen. Så det är ett fantastiskt land som är väldigt evangeliserat så. Men man märker inte att den här kristna tron där riktigt kopplas med det sociala arbetet. För man tänker, Guds rike handlar ju om helheten. Att när man blir frälst och tar emot Gud, så tänker man på andra människor och vill hjälpa till. Så att den kopplingen ser man inte jättetydligt in i Brasilien. Den börjar komma sakta nu. Men det är liksom normalt att vissa människor har det dåligt, och social diskriminering och sociala skillnaderna är enorma i det landet. Framförallt för de här naturfolken. Och man har haft mission bland naturfolk. Dels genom missionärer från Sverige tidigare, och nationella missionärer i Brasilien från vårt samarbetssamfund då, som IFK, som har sänt ut oss, samarbeta med där nere. Men det har varit uppehåll en väldigt lång tid. Många, många år har det varit uppehåll, och man har inte haft längre något arbete alls, något engagemang alls bland naturfolken. Och där man ser det man skulle kunna kalla för det svenska missionsrådets motsvarighet i Brasilien. De har gjort en undersökning om de 10 största, vad ska man säga, onådda grupperna i Brasilien, samhällsgrupper i Brasilien, så är det bland annat, så är, eller framförallt så är naturfolken då, det vi kallar för indianer, det är de som är minst nådda av olika anledningar. Så vi har liksom väckt lite intresset bland det samfundet till det här. Och sen har vi lokalt sett att det finns en väldigt stor konflikt mellan de här naturfolken och stadsfolken. Det har varit länge, där nybyggarna kom dit liksom på 40-talet, kanske var de första, eller kanske ja, sekelskiftet där, 1900-talet, men 40-talet och framförallt 60- och 70-talet då regeringen ville, nu ska vi utnyttja det här området som är helt obefolkat, så nu börjar de liksom att föra dit människor och så, och då blev det en enorm konflikt bland folken. De ville ju inte kuva sig, de här naturfolken, och ja, av olika händelser så blev det krig emellan, kan man säga. Så att man dödade, både naturfolken dödade vita och vita naturfolken. Så att det har levts kvar fram till 80-talet har det funnits liksom konflikter, starka konflikter. Dels bland folken sinsemellan, också olika folk, för de är ju rätt annorlunda sinsemellan. Men det har vi ju märkt då att när vi är i stan och är med de här folken så är de otroligt diskriminerade. Många säger att ja, men det här är inte folk, det här är djur i skogen, det är vildar. Det här är liksom, någon hade sagt att hennes mormor hade sagt till henne att det här är apor i skogen, du ska akta dig för dem. Och man är väldigt mycket rädda för varandra och sådär. Och även när de kommer in till stan så är ju de rädda för vita, som de kallar då. Så att den här diskriminationen finns från alla håll, men kulturen i stan är ju liksom överlägsen majoritetskulturen, så att det blir ju ett förtryck, liksom, otroligt förtryck. Och den finns även i de lokala frikyrkoförsamlingar som finns in i stan. Inte en enda församling när vi kom dit har haft något socialt arbete på något sätt för indianer. Och det fanns 12 olika samfund, tror jag, i den stan. Och ingen hade något. Så att vi började ju stötta de här människorna. Vi insåg att de behövde mycket kontakt med myndigheter. De började få anställningar i stammen som kommun på något sätt hade fått liksom genom dammbygget. Det var lärare och undersköterskor som fanns i stammen av olika anledningar. Sen fanns det vakter och mat som gav mat till skolbarnen. Ja, men lite såna där anställningar, och då behöver de ju ha kontakt med bank. Och de behövde ha kontakt med myndigheter för att få arbetstillstånd och få ID-kort. Och alla de där grejerna kom allt liksom på en gång. Och det var ju, och det är så byråkratiskt i Brasilien, så att det var enorma svårigheter även för oss som kanske är lite mera bevandrade i den världen. Men för dem som knappt kan läsa och skriva så var det ju liksom otroligt svårt. Så vi började liksom att hjälpa dem in i stan och uttrycka då det här att de är lika mycket värda även i församlingen. I församlingar och i olika sammanhang som vi kom till. Och folk tyckte det var väldigt märkligt att vi kunde umgås med dem. Och det slutade med att vi startade ett projekt som fortfarande pågår. Den här hjälpen, den hjälpinsatsen vi gjorde, gjorde vi officiell på något sätt till slut. Då ska vi se. Det kommer en video. Är det en video precis efter den här, va? Det är en kort video som berättar lite om den här situationen, kan man säga. Och inom IFK så har det här projektet varit inom temat hållbar försörjning och den kultur. Och den här videon är jättekort och mycket intensiv, så häng med i fakta och det som sägs. Väldigt intressant.
Fram till mitten på 80-talet så levde de flesta indianer runt Chingofloden isolerat från det moderna samhället. Kontakten med staden började sedan sakta att påverka dessa folk. Men den stora förändringen kom med dammbygget Belo Monte som började byggas 2010. Bygget förde med sig mycket negativa förändringar för de indianer som bor och lever här. För att kompensera detta får indianerna olika bidrag som ersättning, men korruptionen är stor och indianerna blir på sikt de stora förlorarna. Mötet med stadskulturen har gått fort och medfört mycket diskriminering och utnyttjande. De blir lurade i handen och luras att ta dyra lån. Alkoholen har tagit sig in i stammarna och förstört mycket. Den har splittrat många relationer och det pågår en mycket stor kulturell identitetskris. De unga som växer upp har vant sig vid att få pengar, men om några år när dammbygget är klart kommer dessa bidrag dras in och de unga riskerar då att hamna i fattigdom. De riskerar att förlora sitt eget folks traditioner när det gäller hantverk som odling, jakt och fiske som gör att de kan leva på ett hållbart sätt. EFK har startat ett projekt i staden för att försöka möta de behov som uppstått. Framförallt så får de i nuläget hjälp att utföra ärenden i stan. De får skjuts dit de behöver och även hjälp att utföra allt från bankärenden till köp av båtmotorer. Projektet har även ett hus dit de får komma och äta gratis frukost och en mycket billig lunch. Där finns det möjlighet till aktiviteter och gemenskap i en välkomnande miljö. Att arbeta med indianer tar tid och är ett långsiktigt arbete. Målet är att kunna hjälpa dem att på bästa sätt förstå vikten och värdet av att bevara sin kultur för att förbli ett starkt folk med egna förmågor till hållbar utveckling och att få upptäcka att Jesus har en plats i deras egen kultur.
Så, då tar jag över. Louise heter jag. Vi kan byta bild också. Jag ska börja med att berätta lite sammanfatta lite kort de här 2-3-årsperioderna. Jag tror du gjorde det lite också. Men de första 3 åren som vi bodde där så gick den mesta tiden åt bara till att knyta kontakter och skapa relationer i församlingen. Och hitta vägar till att komma i kontakt med de här indianerna. Och försöka hitta vänner där och se vilka behov som de verkligen hade då när vi var där. Och utifrån det försöka skapa det som de behöver. Så det var liksom första 3 åren. Det var, ja, vi byggde hus också som vi skulle bo i. Vi köpte ett halvfärdigt hus. Så att vi byggde hus och vi skapade relationer till församlingen. Och vi försökte hitta indiankontakter och se behov och sådär. Och det väckte en del tankar. Och sen efter de här 3 åren, första 3 åren, så var vi 1 år tillbaka här i Sverige. När Melinda föddes och så vidare. Och sen körde vi 3 år till igen. Och den andra 3-årsperioden så handlade det mycket om att planera för det här projektet som vi hade tänkt ut. Att det var största behovet som de hade. Det var att få hjälp när de är i stan. Och därför så var våran tanke då att skapa ett familjeprojekt för de här stammarna när de kommer till stan. Så att ja, det bara ramlar in bilder här. Vi hade då en frukost gratis som de kom på morgonen och fick äta. Och sen under förmiddagen medan jag var på projektet så var Mattias mycket runt och skjutsade till banker och till affärer och allt som de behövde hjälp med. Ibland kom de med papper som de inte förstod från myndigheter så bara sträckte fram dem och ville ha hjälp. Så vi skjutsade och vi försökte lösa de här problemen och så där med dem. Det här är en bild på banken. Och vi satt med papper och vi försökte hjälpa dem på alla de möjliga vis. Och vi hade lunch också till en väldigt billig peng så att de kunde äta. De är ju vana i sina stammar att jaga och grilla och äta. Och i stan så vet de inte riktigt hur de ska bete sig. Och där kan de inte jaga och grilla hur som helst. Så att de kom till oss och fick äta där. Vad är nästa bild? Ja. Nästa också. Där skulle jag komma till. Jesus möter indianerna. Det gjorde han ju. Och vi har fått vara med och se en liten del av en process som vi tror är väldigt lång. När Jesus kommer till de här stammarna. För att i många, många år sedan urminnes tider så har ju de här folken levt med en andlighet där allt man tar på är andligt. Och man har levt i en värld där man måste blicka alla andar. Man måste leva i frid med alla andar och man ska inte liksom göra sig ovän med andar och så vidare. Och hela deras kultur är ju präglad av detta sedan väldigt, väldigt länge. Och sen plötsligt så börjar en och ta emot Jesus i sina liv. Och det blir såklart en krock i andevärlden, kan man säga. Det blir en konfrontation och den fick vi känna av. Och indianerna fick göra det också. Men vi tror att det här mötet med Jesus måste komma inifrån deras hjärtan. Och att de får uppleva Jesus inifrån. Och utifrån det så tror jag att deras kultur också kommer förändras så småningom. För allt i deras kultur, nästan alla traditioner, alla danser, allting kommer ju från någon slags andlighet som de har levt i. Men vi tror att om vi skulle komma och bara säga till dem att sluta med allt som har med andar att göra, så kan de sluta med och så. Då kommer hela deras kultur att bara dö och så kommer de börja kopiera vita och så blir det inte alls något bra. Utan vi tror att Jesus måste komma inifrån och under tid förändra deras traditioner och deras liv. Så att det, för Jesus får plats i alla kulturer som vi sa i filmen. Och vi har sett en efter en ta emot Jesus och vid det tillfället så var Mattias i stammen och det var såna här festligheter, någon tradition de hade, danser och mycket så här. Och då var det en vän till oss som kom till Mattias och sa att alltså de här danserna, jag har varit med i dem sedan jag var liten och det är min tradition, det är min kultur, men det börjar kännas obekvämt, sa han, för att han har blivit frälst och tagit emot Jesus och han börjar känna att nej, det här är inte riktigt kanske rätt. Men vi tror att under tid så ju fler som tar emot Jesus så kommer också kulturen att förändras. Men det är en balansgång att inte heller förstöra den kulturen som de har. Familjen står det nu. Det är inte alltid självklart att resa så långt bort och bo så isolerat som jag gjort med barn och en familj. Det har inte varit självklart för oss heller. Första 3 åren gick ganska bra, tyckte vi. Våra äldsta döttrar var då, vi kom dit när de var 6 och 8. Och de började i brasiliansk skola och de hade kompisar i skolan och det gick bra de här första 3 åren. Det gick jättebra, de lärde sig portugisiska och de mådde bra och då mådde vi bra. Sen var vi ett år i Sverige och under det året så, jag tror att det var lite så att när vi lämnade Brasilien efter 3 år så var vår äldsta dotter Amanda, hon var väl 11-12 år. Och efter 1 år när vi kom tillbaka så hade hon plötsligt blivit tonåring. Och hon hade fått vänner i Sverige och det var inte alls lika lätt att komma tillbaka. På något sätt så fick hon sin kulturkrock faktiskt andra gången som vi kom dit. Och ja, det gick bara någon vecka så bröt hon ihop och skulle inte gå till skolan mer. Och där började väl mycket jobbet för henne och också för oss då som ska bära på det här. Att hon var ledsen och inte trivdes. Och det slutade med att vi fick söka en distansskola för henne. För hon ville inte gå till skolan mer, utan Ester, vår mellandotter, hon fortsatte gå brasiliansk skola andra perioden också. Men Amanda läste på Sofia Distans, en skola i Stockholm som har elever över hela världen. Så hon fick studera via distans och jag fick vara hennes handledare i det. Och det gjorde också att hon var väldigt ensam de här 3 åren. Och det var mycket för oss att bära på hela tiden. Ska vi vara här? Orkar hon? Och mitt i alltihop fick hon ett epileptiskt anfall. Och innan vi visste att det var epilepsi så, ja, det var många tankar om det var ett psykbryt att hon inte orkade mer och så. Så det var tufft. Det var 2018, i början på 2018. Men vi fick hjälp och försäkringen reseförsäkringarna vi hade och så täckte mycket kostnader för Mattias, och hon fick flyga iväg till närmsta storstad och utreda och så här. Och det visade sig att hon hade epilepsi. Så hon har medicin för det nu. Men alltså, det var mycket som var tungt att bära på när det gällde barnen den andra treårsperioden. Men samtidigt så fick vi känna att Gud var med och bar även i det. Och ja, jag kan nämna också att vid ett tillfälle så kom Amanda till oss lite nästan gråtfärdig. Och så sa hon, jag måste få prata med er när ni har tid och sitta ner och så här. Och då tänkte vi att nu kommer hon att säga att hon inte orkar mer. Nu kommer hon säga att vi måste åka hem. Och hur ska vi ta det här? Men sen kom kvällen och vi satte oss med henne och sa, vad är det Amanda, vad är det du vill prata om? Och då sa hon att plötsligt en dag när hon satt på sitt rum så hade hon bara plötsligt fyllts av en enorm tacksamhet över små saker i livet som hon ändå hade, och en glädje som hon sa, det kan inte komma från någon annan än Jesus. Så att Gud mötte henne i sin ensamhet och i det som var bedrövligt för både oss och för henne att bära på, så var ändå Gud där och mötte henne, och det var fantastiskt att hon berättade det för oss. Ja, så är det. Och nu ska du få berätta om hur utgången blev. För det var inte alltid lätta år, men sista året så kände vi ändå att Gud var verkligen med och bar i allting.
Ja, sista tiden. Vi åkte till Sverige 2018 på en liten semester en månad i augusti. Och på den semestern så träffade vi den regionen som vi arbetar med, de missionärerna som är med i den regionen, några andra. Och det är ju Latinamerika och Iberiska halvön som är en region då som IFK har. Och vi hade en härlig bönestund. Vi kan ta nästa bild där. Vi hade en härlig bönestund och vi fick ett tilltal vid den bönestunden från en av missionärerna som sa att det här sista halvåret framför er kommer bli som en flodvåg av välsignelse från Herren. Och vi kände oss lite nere så där. Projektet hade vi drivit, jag och Louise, väldigt ensamma utan församlingens större hjälp. De var ju positiva till det så i tal och så, men aldrig i handling. Och vi kände att kommer det här att bära, kommer det att fortsätta? Låt din vilja ske, Gud. Om du vill lägga ner det här så har vi gjort vår del under den här perioden. Men vill du att det här fortsätter så låt din vilja ske. Och precis innan vi åkte på den resan så ringde faktiskt pastorn som inte har någon kallelse eller vision till något arbete med indianer tidigare. Han är inte gåva för det heller riktigt. Men alla människor har ju sin del att bidra med. Så vi tänkte vi lägger inte den bördan på honom. De har 9 utposter varav en är 18 mil bort. Så att han reste mycket mellan de här utposterna och drev dem liksom med pastorer, sådana som skulle bli pastorer och så. Så att det fanns mycket arbete ändå. Men då ringde han och sa kvällen innan vi åkte så sa han så här, nu ska ni åka på semester och jag tänkte bara säga till er att åk nu och ta det lugnt och känn er så att ni vilar upp er och ta och känn er avslappnade så här, för att det här projektet det kommer församlingen att ta över. Det här kommer vi att driva. Vi har anställda, vi har folk som har gåva för det här, som har erfarenhet, som kan ta över. Så nämnde han några där. Så att det var liksom början på det och vi varit väldigt förvånade över det samtalet. Vi kan ta nästa punkt där. Precis. Och sen sista halvåret, sista månaderna blev som en flodvåg precis. Och då kan vi fortsätta där. Det första var att vi insåg att det huset vi hyrde var för dyrt och låg för långt bort från det huset där indianerna fick bo. Det fanns något övernattningshus. Så att vi bad mycket till Gud att vi skulle hitta ett nytt hus. Och med lite hjälp så hittade vi ett perfekt hus. Mindre, billigare, fyllde bättre funktionen och låg mycket närmare så de kunde gå själva till fots. Vi kan ta nästa där. Och det såg ut så här. Vi kan ta nästa där. Och sen så dök två precis nyutbildade såna här bibelöversättare missionärer, ett ungt par som var eld och lågor och passionerade för att komma ut och göra något. Men de var i någon slags mellanperiod, för deras samfund skulle samarbeta med den här organisationen. Och det var inte klart alla grejer, så de hade inget att göra och fick inga mandat att göra någonting. Så då sa vi, då sa de att vi kan vara volontärer i projektet, vi kan vara med och ställa upp. Så de hjälpte oss, vi kan ta bilden där. Så de hjälpte oss jättemycket med skjuts, och vi var ju liksom överbelamrade med folk som ville ha hjälp. Vi kunde ju långt ifrån hjälpa alla varje dag. Så då hjälpte han mig och Alexandra, jätteduktig på att dekorera, så hon hjälpte till med flytten och dekorationen i det här nya, vi kan ta nästa där, det här nya huset. Vi flyttar, kan ta nästa. Vi fick hjälp faktiskt av församlingen med en lastbil och kunde få flytten lite snabbare, ta nästa. Och så här blev det. De här dekalerna på väggarna där, det var Alexandra som hade klippt ut i barnrummet där. Men det kan låta det vara. Så tar vi nästa där. Just det. Vi bygger en uteplats. Vi fick över i budgeten för projektet då. Fick vi över lite pengar. Ta nästa. Så vi byggde av den här bakgården som bara var typ 2 meter tak bakom huset. Så lyckades vi bygga 5 meter till. För att det är omöjligt att vara i en sån miljö där det är hett på sommartid och regnigt på det de kallar vintertid och regnperioden. Så då måste man ha ett tak över, annars går det inte att samlas. Vi kan ta nästa där. Så här byggde vi då den här uteplatsen och en toalett och en dusch där bak. Perfekt. Ta nästa. Så här blev det till slut. Och mycket lättare att hantera. Det är ju mycket lerjord och så där, blir smutsigt och så. Så att det var ju jättesmidigt. Sen beslutar församlingen, som har haft en kvinna som heter Silvana, som har varit anställd i församlingen i 4 år och arbetat i församlingen. Tidigare så har hon varit missionär i en stam och jobbat som lärare i en stam i 11 år. Så hon har gedigen erfarenhet med de här kulturerna och gedigen erfarenhet i församlingen, som blir den perfekta länken mellan indianer, projektet och församlingen. Kan ta nästa där. Så här ser hon ut. Så nu är det hon som är anställd av församlingen och driver projektet. Och det är vi fantastiskt glada över. Kan ta nästa där. Och här är invigningen då av projektet. Vi hade en frukostinvigning. Då hade vi med oss, kan ta nästa bild där, pastorn där i blått, han höll ett tal, och Silvana där också, ta nästa, och flera andra i församlingen och flera indianer som fanns in i stan då, som vi bjöd in, kan ta nästa. Så det var ju fantastiskt att det blev som det blev. Och sen så fick jag en önskan jag hade i mitt hjärta. Sista tiden var ju väldigt intensiv med våran flytt, packning, sälja av massa grejer, sälja bilen, och det var massor som skulle göras. Och avsluta bankkonton och alla möjliga avregistreringar hit och dit. Så det fanns inte tid till att resa till stammen, som vi gjorde lite då och då. Så jag liksom bad till Gud, ja men Gud, jag önskar det här en sista gång liksom. Och jag ringde till en i församlingen, för de hade en utpost som låg lite nära en stam. Och ibland brukar de åka till de här stammarna och ha möten. Och sen ut till den där utposten som var lite mera nybyggare eller brasilianare som bodde på en ö. Så då frågade jag honom om han skulle iväg, och då passade precis hans resa med våran, där vi behövde 2 veckor innan vi skulle åka. Så då åkte vi på den här resan. Och när vi åkte på resan så hade vi med oss bensin. Det går åt enormt, 1 liter per kilometer ungefär. Så det är typ 200 liter bensin fram och tillbaka. Liksom. Och bensinen kostar ungefär som här. Så att Därför blev inte resorna så ofta. Men vi hade med oss en liter bensin. Den stora resan betalar ju den här församlingsmedlemmen som har det väldigt gott ställt en gång i månaden. Men sen så hade vi lite bensin med oss så att indianerna kunde föra oss vidare till en annat ställe. För han bara lämnade oss i en stam och så ville vi åka vidare. Och då räckte det precis att vi kom till nästa ställe. Liksom så här. Och då hade vi lite möten. Och det här är en skola som de har haft, men nu har kommunen byggt en annan skola. Så då har de gjort det här till en kyrkolokal tillsammans. Det är faktiskt IFK som tidigare har varit med och betalat den här byggnaden på 80-talet. Så att det är ju roligt att det får fortsätta att användas till något vettigt. Så vi hade ett avskedsmöte, jag fick predika och Gud gav mig ett väldigt talande ord om förlåtelse. För det fanns mycket relationer som var brustna och hade svårt i den stunden. Och vi kan ta nästa bild där. Och så fick jag gå runt och hälsa på alla, det gör man alltid när man går dit och det är så fantastiskt kul. Ja, kan ta nästa och jag fick ju massa grejer. Av alla, bland annat det här halsbandet här som jag ska berätta lite om en stund. Ja, där var vi hemma hos några. Det här var våra närmaste vänner. Han till vänster där, han läste pastorsutbildning som kyrkan också hade startat med hjälp av samfundet. Och han följde med egentligen för att han främst skulle predika i den här utposten kvällen efter. Och han sa så här, kommer vi iväg? Vi har ingen mer bensin så vi kan åka dit. Och då så sa jag så här, lugn. Om Gud vill att du ska predika där så kommer vi iväg dit, sa jag till honom bara. Ja, okej då. Så när vi kom till den här andra stammen med hjälp av de första där så gick vi in till ett hus. Och då var det de som vi precis hade varit med och hjälpt mycket i stan på sistone. Och han hade också varit med, den här killen. Så då frågade vi lite lätt så här, ska ni inte på möte dit bort så här och skulle vi kunna få följa med och så här? Och, ja, nej men det ordnar sig, vi åker. Det var en halvtimmes färd med lite saktgående båt så det var inte så mycket, många liter bensin. Så att de sa absolut, vi ställer upp, vi skjutsar er. Så, här. Så att vi åkte när det var precis kolmörkt, man såg bara stjärnhimmel och ingen måne heller var det den natten. Så det var en helt fantastisk känsla, naturkänsla och så här ljummen luft som blåser. Så det var helt fantastiskt och han fick predika och det var en fantastiskt möte, fantastisk predikan. Vi kan ta nästa bild där. Det var det här paret som skjutsade oss. Vi kan fortsätta där. Och den här killen, det var av honom jag fick det här halsbandet. Han och hans fru tillsammans med ett annat par hade drivit de här kristna och mötena på söndagarna i stammen väldigt ihärdigt. De var ledartyper, de var väldigt trogna och väldigt så här korrekta och duktiga. Så här. Och så hände en händelse vid någon resa så att de blev osams. Han och den andra ledaren. Och vi förstod ju att det där är ju något av ondska. Liksom. Två ledare som ska liksom få igång stammen att få kontinuitet till kristen utövning och kristen tro och det här och att de då splittras i sina relationer så vi förklarade mycket det här att det finns ett andligt motstånd som vill förstöra er och ni måste hitta vägen till förlåtelse men den kan ta tid och vi fick vara med i den här processen och tala mycket med dem och liksom förmedla förlåtelse från Gud och så och på de här avskedsmötena så kom han fram till mig med det här halsbandet och så sa han så här. Det här är det mest värdefulla jag har och jag vill att du ska ha det, Mattias. Och det var väldigt många tårar och väldigt mycket avsked som var helt otroligt. Ja, vi kan fortsätta där. Och vi får en bil av, vi hade önskat bil länge, vi har till och med skrivit det tror jag i våra nyhetsbrev någon gång, att vi behövde bil till det här projektet. Vi använde vår egen bil och nu skulle vi sälja den, vår privata bil. Så vi behövde en bil till projektet och då mitt uppe i allt så dyker 40 000 upp av ett ungt par från Sverige som inte visste var de ville placera det här. Och då rekommenderade EFK att ja, men till en bil i Altamira. Så precis när vi behövde kom bilmedel och vi fick köpa en liten bil. Vi kan ta en bil där. Den här lilla bilen fick vi köpa och den är perfekt för innemiljö där i Altamira, in i stan. Och skjutsa fram och tillbaka på de här indianerna. Det är ju det de mest behöver. Vi kan fortsätta där. Och resan hem till Sverige gick fantastiskt bra. Vi har ju haft lite knepiga resor. Jag har berättat både i nyhetsbrev och på annat sätt. Om ni är intresserade så kan jag berätta det senare. Men ja, den här resan gick jättesmidigt och jättebra. Vi kan ta bilderna där också. På flygplatsen fick vi ge avsked till pastorn som har varit änkeman sedan 2009 och fick nu gifta om sig med en kvinna från södra Brasilien som är villig att flytta norrut. De var lyckliga, hade precis nygifta och kom då till stan med det flyget vi skulle åka. Och det är en liten flygplats så vi kunde säga farväl och sen hoppa på planet. Så det var vårt sista hej då till dem. Och flygresan som jag sa gick väldigt bra. Och samtidigt i Sverige, väldigt kort, kan vi ta här. Så får vi tag på ett helrenoverat radhus i Norrköping dit, där vi bodde tidigare och där vi ville, dit vi ville flytta. Barnen hade skola och jag hade mitt gamla jobb. Kan fortsätta där. Både jag och Louise får tillbaka våra fasta jobb fast vi inte hade någonting kvar på våra gamla jobb. Och alla barnen får plats på skolan där de önskade på samma skola de gick på tidigare. Så allt det där ordnar sig innan vi ens kom till Sverige. Så när vi kom till Sverige till flygplatsen så stod min svärfar med en bil han ville låna ut. Så vi bara satt oss i den och åkte hem till oss själva. Och all packning som vi hade lite magasinerat, inte särskilt mycket möbler men några madrasser som vi kunde sova över natten och sen fixa resten, fanns på plats. Så det var det smidigaste flytt jag någonsin har gjort tror jag i hela mitt liv. Så att temat på hela de här sista, eller alla tre åren, är tacksamhet. Vi har känt att trots motstånd och lite sådär, och ibland kan jag tycka att motståndet gör en stark. Man kanske ser nederlag och saker och ting händer. Så fort projektet gick liksom ett steg framåt, vi beslöt någonting, nu ska vi göra det här, då händer någonting. Familjelivet eller någonting i omgivning eller någon sak gick sönder, bilen gick sönder eller någonting hände. Så vi kände ett starkt motstånd. Samtidigt så kände vi liksom, ja men har vi motstånd, ja men då vet vi att vi är på rätt väg. Då finns det ju krafter som inte vill det här, då gör vi ju det rätta. Så att vi fick det bekräftat av Gud hela tiden. Jag kan ta nästa där. Så att vi är otroligt tacksamma över Guds omsorg. Han har varit med oss hela tiden och i alla omständigheter. Trots att det kan ha varit tufft ibland. Jag kan ta nästa där. Och vi är otroligt glada att vi aldrig gav upp. Amanda då med sin lite depression och så här. Så har Gud ändå liksom på något sätt lagt ner en förståelse. En insikt i att det vi gjorde som familj, det betydde någonting. Vi åkte till stammen vid något tillfälle och de här började ju berätta liksom, det här har ni gjort mot oss den tre års första perioden. Ni ställde upp och ni gav oss det här och började gråta och så här. Och då började liksom Amanda och våra barn liksom att inse att ja, men det är inte förgäves vi är här. Vi har liksom betytt någonting, vi har gjort någonting. Vi har förändrat människors liv, eller Gud har förändrat människors liv med genom oss. Och liksom på något sätt. Och det har gjort att vi har kunnat liksom stå kvar och inte gett upp. Och jag minns en predikan, en pastor predikade där, en av de här missionärerna som vi var vänner med. Och den gick rakt in i mitt hjärta. Han pratade om att stå fast. Stå fast och ge inte upp. Ge inte upp. Och jag känner att den var precis till mig vid den perioden. Och Gud har varit sån hela tiden. Jag kan ta den sista här. Och vi är ju väldigt tacksamma för allt stöd, församlingarna och vänner i bön och brev och medel och allting. Och jag vill bara säga så här, det här projektet finns till på grund av er. Det här som har hänt, det är någonting som ni har varit med i. Ni är en del av det här. Utan er hade det här aldrig hänt. Och ja, men res upp huvudet, var stolta över det ni har fått vara med och bidra och få vara med i. För det har betytt någonting i det här, de här människornas liv. Vi kan fortsätta där. Projektet heter ju de här bokstäverna då. Det är ett center för etnisk grupp i utsatt situation. Och det behöver ju fortfarande bön och behöver ju fortfarande ekonomiskt stöd. Det är ju ett projekt som IFK fortfarande driver. Även om mycket av det görs volontärt i området så kommer det att fortsätta. Och vi är ju fantastiskt tacksamma över det här. Vi kunde ju aldrig drömma om att det här skulle bli en verklighet och få fortsätta. Så att, ja, vi avslutar där. Och nu har vi gått över tiden jättemycket. Och tack för, som sagt, för allt stöd och alla böner som har gått. Det är inte förgäves. Fortsätt att be för det som finns på era hjärtan. Gud svarar på bön.
Tack Mattias och Louise. Det är ju svårt att sammanfatta flera års erfarenheter på en stund så här. Tack för att du har lyssnat och har gett och har bett om du har varit delaktig i det här. Nu är samban över. Välkomna till Falukorvens förlovade land. Vi vill ge dig en liten, vi ska gå mot slutet på gudstjänsten och vi vill avtacka er lite grann. Så Bernt och Stefan, var har vi er någonstans? Ser om Stefan är här. Där. Stefan är ordförande. Bernt är bara som pastor här just nu. Och jag som har lett mötet idag, Göran heter jag, är ordförande. Eller ordförande, är jag inte. Huvudledare i missionsrådet som jobbar med frågor. Stefan. Eller Mattias och Louise och dottern här. Välkomna fram. Nu ska ni få en hederlig avtackning för ert trogna arbete. Vi ska be för er och sen ska vi avsluta gudstjänsten. Kom fram här så alla kan se er här. Bernt, blommor, Stefan, ryggsäck. Det här är enkla gåvor till er, blommorna som ett uttryck för vår tacksamhet för ert arbete, er trogna tjänst i missionens tjänst och för indianerna här, att ni har spridit hopp, kärlek, byggt vänskap över nationsgränser och kulturgränser och så, för det ni har tillfört till de här människorna och deras liv som de kommer att få glädje av både det här livet och i evigheten. Sen är det så här, nu kommer en tuff period för ni har varit hemma ett halvår så ni har börjat komma in i Sverige igen lite grann. Det kan också vara en kulturomställning att komma tillbaks in i, man har levt i en djungel och så är man tillbaks här. För många missionärer och deras barn kan det vara en tuff omställning så att ni behöver fortfarande förbön och stöd och så. Då är det så här, ifall ni nu hör jag att ni pratar svenska, vissa människor glömmer ju språket när man är utomlands. Men jag kan uppdatera er lite grann på saker som är bra att komma ihåg när ni nu ska in i svenska samhället. För ungdomarna, Spotify. Och det finns Minecraft, har hänt. Lite sådana saker. Sen är det viktiga ord nu för att funka och komma in i Sverige igen. Lagom. Mellanmjölk. Inkomstdeklaration. Och smörgåsbord. Sådana uttryck. Är bra. Fika, mycket viktigt. Här får ni också utflykt. Utflykt är bra. Ni får en ryggsäck i familjen. I den här finns nu material för att återanpassa sig till det svenska samhället. Nu kan ni glömma samba och annat. ni behöver. När det är mellotider, lite fjäderboa, IKEA-katalog. Glöm Brasilien, i sommar är det fotbolls-EM. Då är det Sverige som gäller. Och sånt ni har saknat, knäckebröd, sill, svenskt kaffe, kaviar, grillverktyg till sommaren, polkagrisar och partyhattar till kräftfest. Dessutom är ni alltid varmt välkomna tillbaks till Motala. Ni kan glömma Copacabana, men vi har Varamon. Här finns lite turistbroschyrer, vad man kan göra i Motala kommun under sommaren som familj. Så varmt välkomna tillbaks till Sverige. Så, där får ni med er lite allt möjligt. Och nu också lite förbön. Vi vill be för er och välsigna er på er fortsatta vandring i livet. Och församlingen får gärna vara med såklart och be för familjen här. Tack Jesus för familjen Jonsson, de som varit här idag och tonårsdöttrarna i Norrköping. Tack för det de har gjort och fått uppoffra mycket och fått uppleva mycket i Brasilien. Låt det få leva vidare bland indianerna. Låt dem som tar över få göra det på ett bra sätt. Och välsigna familjen i sin nya livsfas i Sverige. Att få hitta tillbaks till nya relationer, nya utmaningar och uppgifter i livet. Låt dem få uppleva mycket glädje på vägen. Välsigna och bevara dem på alla livets områden. Amen.